allihopa och välkomna till Röse och McAllister. Ja, vi har ju ingen Rocky Röse med oss idag eftersom Rocky Röse Eva, hon har lite mycket att göra på jobbet. Hon spelar in två olika tv-serier och har fullt nog med familjen. Så därför den här veckan så har jag tagit in en vikarie, min gode vän Anna Branten. För ni kommer ihåg att i förra avsnittet så tjatade jag om inkubatorer. Så nu jobbar jag ganska mycket också med en ny så här, inkubator i Sverige som håller på att ta in riskkap. Det finns 25 stycken inkubatorer runt om i Sverige som hjälper hjälper företag att flyga.
Vad är en inkubator? Vad betyder det?
Men inkubator är väl som ett litet näste. Alltså som ett liten, alltså att en inkubator. Ja, det är väl som en inkubator ligger man.
Nej,
det
kan man inte. Men säga inkubator.
Jag vet inte varför jag försöker
inkubator.
Då tänkte jag så här, jag bjuder in Anna Brante som är vd på en inkubator för att få mer koll på detta och mycket annat. Hej, välkommen till Röse och McAllister.
Hej och tack. Nu stänger ju alla av sina devices.
Varför när de hör det?
Ja, men Eva är inte här, det är en vd för en inkubator. Det låter ju liksom hur tråkigt som helst.
Nej.
Men jag ska, Eva är, och det är svåra skor att fylla, men jag ska göra mitt bästa, mitt absolut bästa. Och du och jag känner ju varandra dessutom till skillnad från er två. Så det kanske kan ge en dimension till samtalet.
Mm. Det tror jag blir toppen. Alltså, jag förstår att det känns som att det är stora skor att fylla. Och hon kommer ju komma tillbaka, får vi ju säga, till alla nästa vecka. Så att det här är ju liksom en liten variant. Men jag tänkte att det var så bra att be dig komma hit för att jag inte snubblade lite om förklaringen på inkubatorn. Men jag tycker att det är väldigt spännande att prata om företagande och kvinnor och företagande. Och som sagt, det här är bara en liten del av dig. Och vi känner varandra. Jag och Anna har nämligen bott i samma hus.
Delat lokal
i flera år. Delat lokal har vi också gjort.
Delat
vi har
fritidshus.
Fritidshus har vi också gjort. Koll hur många grejer du kommer på här. Vi har varit i Japan ihop.
Ja, det har vi.
Sjungit till karaoke och jobbat när jag var där och jobba.
Mm.
Jättespännande. Och som sagt, du är ju inte bara en vd för en inkubator som vi får återkomma till, utan du är jätteduktig på att sjunga. Du är en så här mångsysslare som har startat tv- och teaterproduktioner och har massa olika så här små idéer. Varje gång man träffar dig så har du någon ny liten sidoprojekt på gång. Och så kan du allting om tv-serier typ. Mm. Jag vet inte riktigt hur du hinner med allting.
Nej, inte jag heller faktiskt. Och ändå så önskar jag att dygnet hade ännu fler timmar så att man skulle kunna hinna göra ännu mer. Men jag tror du, lider inte du lite av samma sjuka? Att du får en idé och sen så bara måste du göra den. Men det ska man väl i ärlighetens namn säga att alla idéer blir ju inte någonting av. Jag sätter igång väldigt mycket. Och det är liksom mitt sätt att testa om idén har bäring. Liksom, att jag pratar om den som om att den är och den finns. Och får jag bra respons så flyger den ibland. Och får jag inte så bra respons så lägger jag ner den. Ibland kan man känna sig lite som en mytoman eller något. För att man pratar om så mycket grejer man håller på med. Men jag tror det ligger lite i sakens natur. Det ligger lite i entreprenörens natur, tror jag också. Att
det var lite
ta
av
sig
en
fram
mytoman.
På det. Nej, inte mytoman. Inte mitt och mal, men det är ganska spännande den här balansgången mellan, alltså om vi ska prata skillnaden på kvinnor och män, som är någonting som jag har jobbat mycket med då senaste året, ett och ett halvt, och deras sätt att ta sig an företagande, så märker vi jättetydligt att en kvinna är inte alls lika benägen kanske att prata om saker som om att de är. Alltså det är en väldigt skör balansgång det där, liksom att antingen kan man säga, ja men jag tänker att jag kanske någon gång skulle vilja jobba med någonting som är typ så här. Det är egentligen bara ett litet snabbt beslut i huvudet från det till att du säger att jag håller på med att utveckla bla bla bla. Och det lilla
steget.
Du menar
att män är bättre på det?
Män är mycket bättre på det. mycket bättre problem. Mm. Du nämnde ju det i förra avsnittet det här att när en man söker till oss eller söker till ett alltså söker stöd, söker riskkapital kanske eller hjälp med att komma vidare i sitt företagande, då är han ofta liksom primad att prata om hur mycket pengar han ska tjäna inom hur lång tid och hur många länder de ska finnas i inom liksom så lång tid.
Mm.
Medan en kvinna kommer snarare och pratar om vad hon brinner för eller vad hon vill förändra eller vilken vision hon har. Och hon vill ha hjälp därifrån att göra det till pengar så att säga.
Just det.
Så att medans, och då kan vi uppleva det som att mannen redan, han är ju redan på banan. Han kan ju lingot liksom. Han vet precis vad han pratar om. Han vet att det här handlar om att tjäna pengar, vad bra. Medan kvinnan liksom, när hon säger så kan vi börja titta på klockan och tänka att men, kom tillbaka när du har en affärsplan och när du vet vad det är för siffror du pratar om. Och det är ett problem.
Och egentligen så menar du då att de kanske har kommit långt?
Ja, eller kvinnorna kan ha kommit längre. De kan ju gått och processat det här hur länge som helst. Pratat med människor. Mm. De kan till och med ha kunder som skulle potentiellt sett snabbt vara intresserade av att köpa vad det nu är de har för någonting. Medans för mannen kan det ju teoretiskt, det kan ju vara en pappersprodukt bara. Det finns ingen som helst kontakt med verkligheten och om det finns behov av det han vill sälja och så vidare.
Nej, just det. Det är en hunch mer så.
Ja. En liten brasklapp nu då, känner jag redan. Det är ju så här, nej, inte alla män. Och nej, inte alla kvinnor.
Nej.
Alltså det finns, men det finns skillnader. Och de är jag intresserad av att prata om. Eller de jobbar jag med att försöka utforska och förändra.
Ja, det är ju superspännande. Men jag tänker också att det handlar om någonstans här att man ser glaset som halvtomt eller halvfullt. Och att det där ju hjälper en ganska mycket med små eller stora saker. Alltså som till exempel min... Nu svävar jag verkligen ut en annan sak här. Mm. Men min man, han är urusel på att skriva liksom, jag älskar dig eller du vet, sådana affirmationer. Så så att efter hans namn i telefonboken i mobilen så har jag sparat ett litet hjärta. Du står så här, Erik Amor för att, liksom, och så ett litet hjärta.
Mm.
Och så varje gång han skickar ett sms så ser det ut som att han har gjort ett hjärt-emoji.
Ja.
Och då blir jag så här, men åh vad gullig han är. Och så tänker jag så här, nej just det är jag som har lagt in den. Det var inte han. Nej men han är ganska gullig ändå. Och så liksom hjälper det mig.
Det blir en trevlig inramning. Ja,
det blir en trevlig inramning. Och jag vet på något sätt att han älskar mig och att han visar det på andra sätt.
Ja.
Så att jag tänker, och sådana grejer kan man ju ha ganska mycket i livet, att om man går in med så här, nej men jag har det här företaget eller jag gör det här eller jag tror på det här, så är det ju mycket större chans att det faktiskt händer än att man jag vet inte riktigt eller, och det, man vill ju oftast jobba med en sån person mer också, som kommer in och tror att de vet vad de håller på med, än någon som säger att jag kanske vet alltså så.
Absolut, så är det definitivt.
Om vi går tillbaka lite då till jag tänker så här, hur jobbar ni? Vi pratade ju lite om inkubator. Ni hjälper entreprenörer och företag med businessplans, med att träffa rätt sorts människor, kanske träffa riskkapitalister och så vidare, eller hur?
Mm. Om vi ska backa lite kan jag ge liksom kartan, för det är ett litet problem det här med att vi... Alltså jag tror inte ens min familj kan redogöra för vad en inkubator är. Vi har liksom i den här världen, vi lever lite i egen värld. Vi har lite problem att nå ut och vi har haft problem att nå ut till liksom nya grupper och kvinnor då i synnerhet. Men i Sverige finns det en innovationsmyndighet som heter Vinnova som lägger väldigt mycket pengar på innovationer, forskning, företagande. För att öka sysselsättningen och tillväxten i Sverige. Och de har någonting som heter det nationella inkubatorprogrammet. Och det går då till 36 faktiskt inkubatorer över hela Sverige. Som då får offentliga pengar för att hjälpa idéer och företagare att bli så starka och bra som möjligt. För att de sen då ska generera arbetstillfällen och tillväxt. Så det är liksom hela logiken. Och ofta som du också sa så ligger man i närheten till en högskola eller ett universitet. Och man ägs också ofta av region eller kommun. Så det finns ett liksom, sånt intresse för att man ska finnas.
Samverkan däremellan.
Ja, men exakt. Mm.
Det låter ju ganska smart och bra.
Ja, men det är ett jättebra system. Sverige är fantastiskt på det. Att man faktiskt lägger så pass mycket pengar på just den infrastrukturen. Men det finns ju även väldigt mycket stöd att få som företagare. Om man har en idé. Och i synnerhet om man har en innovativ idé. Eller om man har idéer som syftar till kanske socialt företagande på något sätt. Det vill säga idéer som går mot de globala målen eller att jobba med saker som har med miljön och så att göra. Då finns det mycket pengar att få stöd kring.
Så vi jobbar... kan man få hjälp av er då? Om man har såna idéer och se om det här passar och
absolut.
Få extra stöd
till, men vi hjälper ju till med allt egentligen som har med att vara företagare att göra. Och då är det ju alla såna här praktiska saker som ekonomi, juridik. Om du har en idé som behöver patent så finns det ju liksom en logik där. Och sen bygga varumärke, kommunicera. Vem ska jag nå och vad vill jag berätta för den personen? Det blir viktigare och viktigare att man snabbt har en bra historia om vem man är. Liksom. Och sen så, inte minst då, så hjälper vi ju till med att träna i försäljning. Och då kan det ju vara, alltså det kan vara försäljning av själva produkten när den är färdig, men det är ju också då försäljning av sin idé kanske till investerare eller försäljning av sin idé till samarbetspartners. Så. Och sen så jobbar vi även med de så här mänskliga, ska vi kalla det då, dimensionerna, så att om du går och lär dig allting om hur man säljer så pallar du ändå inte riktigt lyfta luren för att du är rädd eller du har några andra problem. Då kan vi även jobba med det, liksom, så här, hur du som människa ska ta dig över de mentala hinder som du har för att komma framåt.
Det låter lite som ett spa för,
spa för
entreprenörer. Man kommer in och får liksom en hel kroppslösning fast med i sin idé istället.
Lite så.
Vad härligt.
Ja.
Då när du började och blev vd för den här inkubatorn, då såg du då att det här vet du ju om, så det är därför jag lägger upp frågan lite på det här sättet.
Precis. Men lite
då såg du lite att det var en skillnad, att det var mycket fler män som var redan inne i Rulliansen och i de andra inkubatorerna också, eller hur?
Absolut. Alltså när jag började här så var det svårt att inte slås av det faktum att det var 5% kvinnliga grundare i vår inkubator då. Jag tror att vi var lite extrema, därför att vi ligger väldigt nära Lunds tekniska högskola och Sverige har liksom en tech-tradition, jag skulle säga stolt tech-tradition. Alltså vi sitter några meter från där Bluetoothen blev uppfunnen till exempel. Och i en sån miljö så fostras liksom fler. När någon har nått framgång liksom, så gör andra likadant. Och då så har det under väldigt många år egentligen varit en så här blomstrande miljö i att producera exakt den typen av bolag. Som också då drivs av exakt den typen av entreprenör, det vill säga en man. Det är ofta man som går tekniska utbildningar och då blir det ofta män också som startar företag. Så att, det var ju lite förvirrande då. Så jag började försöka läsa lite studier och började prata med kvinnor runt omkring där i miljön och försökte lära mig mer om det här ekosystemet då som alla företagare och startups finns i. Och då lärde jag mig då dessutom det här som du också pratade om förra veckan, att 0,7% av riskkapitalet i Sverige går till bolag grundade av kvinnor. Och när man ser den siffran så... Alltså det är ju inte klokt faktiskt. Det är ju helt... Nej. Alltså det är ju någonting som är fel. Och när jag började prata med folk i min liksom... jag pratade med kvinnor i våra miljöer så där, så kunde jag också ganska snabbt mötas av attityden så där, att ja, men de vill ju inte, alltså kvinnorna vill ju inte, vi försöker liksom, men de är intresserade av andra saker liksom. Och ja, men jag vill inte riktigt tro på att det var så, så att vi började testa och göra lite nya saker och har nu faktiskt 34% kvinnor i vårt system. Och under en period när vi höll på med våra grejer så ökade mängden antagningar från, eller ansökningar till oss från 10-70%. Så det är...
Det är fantastiskt.
Ja, så det visar ju för oss då att det med relativt små medel går att göra jättemycket. Och att kvinnorna finns där. Det är bara det att vi måste lyssna på ett annat sätt och måste stötta på ett annat sätt.
Så vad var nyckeln då? Vad gjorde ni genom att lyssna och stötta?
Ja, men jag tror så här att en av våra viktigaste insikter, det var ju den här att i Sverige så har man ju ägnat ganska mycket energi åt det här med att göra kvinnor till företagare. Alltså redan på 80-talet så var det ju så här, kvinnor kan mässor. Och det har lagts rätt mycket resurser på att få fler kvinnor att starta företag. Men siffrorna stiger aldrig. Alltså de ligger och guppar runt 25, 26, 27, 28%. Och av de procenten så är också den absolut största majoriteten kvinnor som inte har någon ambition att växa med sitt företag. Alltså att man startar kanske en frisörsalong eller man är frilansare eller så. Och vad vi då har märkt eller kommit fram till är att problemet är egentligen den här normen med att vara entreprenör. För att om jag säger entreprenör till dig, vad ser du framför dig då?
Då ser jag ju någon sån här Johan von Holstein som står i någon lite uppknäppt skjorta.
Precis.
Och pepprar. Han blir lite casual ledig
med lite härlig
Stan Smith på. Ja, jag lite härlig vild frisyr och lite så här. Sen gjorde jag så där va, och sen köpte jag en sån här och sen nu har jag en jåt nere på Mallis och sen... Och, ja men snajdigt va, ska vi leka något, ska vi göra något? Ja men vi ses sen då, så ser jag framför mig.
Ja, och under väldigt många år så är det ju den liksom, normen som har odlats i media och även hos oss liksom, att vi, eftersom det är så framgång har sett ut, så har vi format oss liksom exakt efter den typen av entreprenör. Så vi har ett så här formidabelt stöd till den typen av entreprenör. Men resterande kvinnor med idéer, de kan inte för sitt liv se den resan framför sig. Alltså de är inte Johan von Holstein eller någon av Klarna-grundarna eller något sånt, utan de är någonting helt annat. Och varenda gång de då studsar mot den bilden av entreprenör så tänker de att det där är ingenting för mig. Och då...
Och tvärtom kan jag tänka mig, från ert håll så att säga. När någon kommer in med en sån typ, en annorlunda idé som vi pratade om från början.
Ja men precis. Precis, definitivt tvärtom. Och definitivt också därför det är 0,7% som går till män. Därför att där kan man identifiera sig liksom, där man känner igen sig och man går in i den, man ställer sig i den kön liksom, och så kör man precis det upplägget. Men så vad vi då har kommit fram till, det är ju att entreprenörskapet, om det ens ska kallas entreprenör, alltså det finns ju branscher, vi har jobbat lite med musiker i musikbranschen för att titta på hur den är konstruerad. Och där liksom får ju de kräkreflexer bara man säger entreprenör. Alltså de skulle aldrig kalla sig för entreprenör till att börja med. Så att vi behöver liksom...
Och tänker man ändå på typ Robin så ser jag henne som en ganska mycket ny slags entreprenör.
Absolut. Ja. Det är hon ju.
Mm.
Men Vi behöver jobba med den normen så här. Den måste få innehålla fler. Alltså det måste, man måste kunna få vara företagare på sina villkor och på andra villkor. Så att det vi har gjort liksom är att vi har börjat prata annorlunda. Vi har till exempel, vi använder inte liksom alla de här orden längre som vi trodde kanske skulle göra folk intresserade, som tillväxt och affärsplan och alla såna här grejer, utan vi pratar om andra saker, och vi visar andra bilder på, alltså vi visar kvinnor, vi visar liksom, vi lyfter fram kvinnor som förebilder, och då då blir det fler som blir intresserade av att komma till oss. Vi når ut liksom till fler, och sen så när de väl kommer till oss, då har vi jobbat en hel del med våra egna så här fördomar och vår egen struktur och vår egen kultur och hur vi beter oss. Alltså det kan ju fortfarande hända att man hör någon prata om de riktiga företagen som är liksom männen. Och sen så jobbar vi också med de här andra företagen som inte riktigt fattar vad det är för någonting. Alltså det finns fortfarande så här en fördom om att det inte skulle vara på riktigt. Så att det är en resa även då för oss som jobbar med det här, att förstå bättre vad det är vi håller på med och hur vi kan stötta på bästa sätt. Och sen så har vi då gjort skräddarsydda program. Tagit fram nya metoder och lösningar. Alltså pratat med alla om vad de behöver för typ av stöd. Vad är det ni vill? Vi vill nätverka. Vi vill träffa andra som håller på med liknande saker. Ja, men då sätter vi ihop grupper med ett antal kvinnor som jobbar med idéer. Och sen så hjälper vi dem från där de står liksom, hela vägen fram till att nu kör jag på det här. Nu ska det här bli ett företag. Liksom.
Toppen. Så himla bra.
Faktiskt. Det känns som att vi är något på spåren.
Här. Ja, men det tror jag verkligen. Alltså, jag tänker på alla de här småföretagen, alltså frisörer och grejer, och litet från hand to mouth, eller vad man säger. Alltså brödföretagen kallar man det också för. Jag tror det finns väl typ 800 000 i Sverige. Mm. Det är ganska många sådana företag som man räknar som så här små, oviktiga, oentreprenöriella, för att det är bara så här man gör det. Men det är ju väldigt intressant, för att det handlar ju också om kanske inte bara hur man tänker att den här personen ska vara, men också vad man vill uppnå. Nå mer i slutändan, tänker jag. Att det kanske är så att jag vill ha ett eget företag för att jag vill vara ledig alla loven med mina barn.
Just det.
Eller jag vill driva ett företag. Alltså det kan ju vara högst ego, men alltså klara mig tillräckligt mycket. För att jag tycker det är ganska spännande om man tänker på stort nu, att mycket vill alltid ha mer, är det ju just nu.
Mm.
Alltså man ska ju, men nu har vi erövrat Skandinavien. Nu måste vi erövra Europa. Och sen måste vi, alltså, men när är det så här, ja, fast vi jobbar tillräckligt. Vi kanske inte behöver ta nästa del. Alltså, kan man inte tycka att det är så här okej någonstans?
Precis.
Jag kanske svävar ut lite nu. Men jag tänker till exempel på IKEA nu. Mm. Så här, och nu ska ju de gå in i Indien. Och ingen skriver så här, varför? För jag blir bara så här, varför? Ja, men det kommer bli vår största marknad. Och jag bara så här, ja men nej. Alltså, ska de ta bort hela det här att de gör egna möbler, och att det finns en jättestor medelklass, och sen så redan nu är det ju typ att så här, men det finns ingen tillgång på bomull, så vi kan inte göra några såna här typer av mattor just nu. Och så ska man in i Indien, och så är det så här, räcker det inte? Kan de inte bara utveckla och göra bättre av det som de redan gör? Måste de göra 36 designsamarbeten det här året? Mm. Jättekul med designsamarbeten. Men är det nödvändigt? Säljer det här? Är det här bra för världen? Alltså de pratar ganska mycket om att göra bra produkter, och att de är självförsörjande på el och sånt i varuhusen. Men sen går man in och bara tar över som gräshopper som bara, du vet, så här, äter upp landområden. Alltså så känner jag lite. Behövs det verkligen? Det är väl också så här, vad vill vi? Vad är en bra entreprenör? Man ser bara på att så här, men det är väl jättebra, det går jättebra för dem, nu kör vi på. Jag svävar ut här, men du fattar
vad
jag menar.
Nej, men det gör du inte. För jag tänker, jag tänker två saker. Dels så tror jag att IKEA, alltså IKEA är både ett bra och ett dåligt exempel. Dåligt av den anledningen att de har faktiskt, som ett av de, jag vet inte, jag har inte sett några företag säga det, men de har ju faktiskt sagt att de ska bli klimatpositiva till år 2030. Det vill säga de kommer börja jobba cirkulärt och liksom vill förstå den grejen, vilket jag tycker är fantastiskt för ett stort bolag.
Men det är ju jättebra.
Men med det sagt så tänker jag att de lider ju också av, eller lider av, men det finns ju liksom en marknadslogik som är just den där logiken att du hela tiden, du ska bli större, du ska erövra, du ska växa, du ska anställa, du ska sälja mer och så vidare. Och det är ju också intressant därför att det är ju många som nu har börjat ifrågasätta även det, alltså kopplat till klimathot och vår framtid, att är det verkligen ett, alltså är det de målen som ska få styra, för fortsätter vi på det sättet som vi håller på nu så har vi ju ingen liksom mänsklig civilisation om
vi har ingenstans att lägga en matta på ett skrivbord längre.
Nej. Exakt. Så det finns ju, det kommer en FN-rapport här för någon vecka sedan om att det är dags för ett nytt ekonomiskt system, att de marknadskrafter som vi har idag, de håller faktiskt på att döda planeten. Och det tycker jag också är jätteintressant utifrån det här perspektivet som vi har då när vi jobbar med kvinnors företagande, att när alltså väldigt många av de kvinnor som vi kommer i kontakt med, de är mer engagerade i den här typen av frågor. Alltså deras idéer handlar ofta om att göra skillnad på det här sättet. Och då tänker jag liksom att vilken fantastisk potential. Alltså det kanske inte är liksom AI som är vår nästa stora grej inom startupvärlden. Det kanske är liksom mänsklig intelligens. Tänk om man kunde liksom kanalisera all den energi och all den idérikedom som vi hör dem ger uttryck för. Liksom. Man kunde kanalisera det mot ett gemensamt mål att försöka komma till rätta med det här och hitta liksom, nya hållbara sätt att leva och verka på. Det är det som driver mig just nu i alla fall.
Ja, det är ju superspännande att se det på det sättet. Man faktiskt har möjligheten att välja gott på något sätt.
Ja.
Inte bara mer.
Nej, men precis.
Och att det måste tas beslut så högre upp, alltså i instanser som var ni är någonstans, eller politiskt eller vad det nu är.
Nej, det behövs ännu högre. Eller alla behöver göra saker utifrån alla positioner skulle jag säga. Det behövs andra typer av politiska beslut och det behövs saker i våra miljöer och strukturer. Det behövs saker på individnivå också. Vi behöver bara formera oss i någon gemensam riktning också.
Jag bara börja. Så är det nu. Om det är några som lyssnar där ute som är de nya entreprenörerna, vad ni ska kalla det för, kan man då bara kontakta er till exempel en inkubator och kolla läget lite, eller?
Ja, för 17. Alltså, hör av er. Jag kan inte alltså, garantera att vi kan hjälpa alla med allt. Men mejlar du så lovar jag att läsa lite om idén och vägleda dig vidare. Alltså lite beroende på var du bor och var i fas liksom du befinner dig och så lovar jag åtminstone att hjälpa dig att hitta rätt i vårt system liksom.
Det låter ju fantastiskt. Det finns ju också vissa, ni har ju, vet jag, vissa dagar när ni samlar upp folk också, när det är lite föreläsningar och lite annat, och man kan få idéer och man kan få träffa liknasinnande, och om inte annat så, om man inte hamnar på en inkubator så kanske man träffar andra, och just det nätverkandet som ju är så himla bra ju
det
att ha.
Det är jättebra och är viktigt. Och sen har vi någonstans faktiskt en Facebookgrupp också där man kan, om man är kvinna eller icke-binär, så är man välkommen till den gruppen. Vi började ju det här liksom projektet rätt så här separatistiskt på så sätt att vi tänkte att det var just kvinnor vi ville nå ut till. Nu har vi egentligen kommit till en punkt där vi känner att vi egentligen inte kanske ska vara så separatistiska längre, för vi alla behövs, och alla behöver så här, jämställdhet och jämlikhet gynnar alla liksom, och vi och det är inte heller så som jag sa i början där att alla kvinnor är så här och alla män är så här, utan det finns ju mängder av män såklart också som är superintresserade av de här frågorna. Så jag tänker att i den mån de också lyssnar på det här så får ni också höra av er.
Så är det okej.
Har du koll på demografin bland lyssnarna här? Hur många kvinnor och många män?
Men nej, jag har inte riktigt kollat det. Måste göra det. Ja, jag tror det är lite mer kvinnor än vad det är män. Mm. Men jag får mail och sms, eller sms får jag inte, men på Instagram och på vår Facebook-sida i Rösa McAllister, så där finns det. Mm. Eller får vi meddelande från män som lyssnar också. Så det är roligt att det är blandat.
Verkligen.
Tycker jag. Jag tänker på lite mer med att ses och prata och nätverka, så måste jag bara återberätta en ganska rolig grej som jag var med om här på Bali förra veckan.
Mm.
Då blev jag inbjuden till något som kallades för en female energy group.
Mm.
Och jag var så här, vad är det här för något? Och då var det 8 stycken, och det var kanske inte meningen att det skulle vara kvinnor bara, utan det var, men det var det nu. Mammor på skolan, och jag känner kanske 2 av 10 stycken. Lite mer, precis, jag började lära känna. Och hon som hade det här och höll i det här känner jag inte alls. Och det var så här, hon skrev som ett långt liksom sms typ i att jag tror på energigrupper, att vi samlas och möts och pratar om svåra och bra ämnen. Alltså att man dedikerar en tid varannan, var tredje, var fjärde vecka till att sitta, lite som en bokklubb, fast man pratar kanske om känslor och grejer som berör en istället. Och när jag fick det här smset, alltså jag älskar att så analysera saker och tänka på grejer och hur funkar den här människan och inte och sådär. Men när jag fick det här smset så var jag så här, hell no, I gotta do it. Så det var så här, bara liksom reaktionen var så här, men det där kommer jag aldrig vara med på, nej, jag måste göra det. Och jag vet inte riktigt varför jag blev så anti. Det kanske var att det kändes, alltså det är ganska mycket här på Bali som är lite, har du sett eller läst Eat, Pray, Love? Elizabeth Gilbert.
Filmen, ja. Och läst boken.
Ja, men det är hon är ju gift och skiljer sig och säger upp sig från en tidning, åker och bor på en tyst ashram i Indien, och sen åker hon och lär sig laga mat i Italien, och sen hamnar hon med någon guru på Bali, och det är väldigt så här spirituellt och new age shit och sånt där. Det är ganska mycket som är så här yoga och surf och spirituellt här.
Mm.
Och som, alltså jag känner mig ju aldrig som så svensk som när jag hamnar i sådana lite grupper, även om jag kan känna så här, men jag kan gå på yoga och jag kan lyssna på när någon säger namaste, och det är liksom, nu öppnar vi våra chakran mot världsalltet och sånt här. Jag kan tycka att det är ganska härligt i lagom dos, men när det blir liksom lite för flummigt så känner jag lite så här, men vänta lite här nu, min vad heter det, inte industriella, men min praktiska hjärna pragmatiskt är liksom lite inställd på en annan level, eller man ska säga, en annan nivå. Så det här var liksom lite så här åt det flummiga hållet som jag kände lite så här, okej, vad ska vi göra nu, sitta och hålla varandra i handen och känna energiflöden och sånt, men jag tänkte så här, okej, spännande. Åh gud, jag svävar ut här, men i alla fall, vi har kom till alltså det mest lyxigaste, konstigaste huset jag någonsin har sett. Alltså, det var som, alltså de hade en sån här infinity pool ut som hängde över en klippa, och så var det en flod nedanför, mitt i djungeln, med 4 stora hus, och de hade liksom så här blommor som var som salladsblad, fast de var 2 meter, alltså blombladen var så här tjocka och kanske 2 meter höga.
Men gud.
Och det såg ut som att alla blommor var typ som ur så här Kalle och chokladfabriken, du vet, filmen. Det var som så här målad ut. Så jag har aldrig sett palmer och grejer som ens ser ut så där.
Mm.
Och det var karpar och det var så här. Och sen var det mammor liksom med
det här, rosarier och energier.
Ja, det var energier, och det var liksom
ja,
men alltså det var helt otroligt, ett kaftan, och det var lite sådär, vi skulle sitta i en ring på golvet, och det var någon liten meditation, och man skulle öppna sina sinnen åt mångud, vet, så här. Men sen var det ganska roligt, för då, egentligen får jag inte berätta om det här, men jag tänker att det är ingen som vet det här och ingen som kan svenska där ändå, och alla kom utomlands ifrån. Men då var det som en gonggong, och så fick vi alla som en gonggong, eller det fanns ju en gonggongpinne. Och då skulle vi prata om ett ämne, och då var ämnet nu så här, jag förstår nu att, och sen så skulle man börja prata. Och sen när man har pratat klart, då slog man igång gången och så gav man den här trumpinnen liksom vidare till nästa person i den här cirkeln som skulle prata om det här ämnet. Och det var ju väldigt, väldigt märkligt och också väldigt mäktigt att ses i en grupp och ha en dedikerad tågord eller liksom agenda över liksom att
kände
man ska prata.
Folk varann, eller var det så här?
Nej, alltså några kände varandra lite grann, några kände, lite så, liksom, hade bara setts. Jag kände ju ingen annan, plus att alla pratade ju typ engelska, eller var ju typ från England eller USA, förutom jag och en tjej till. Och då skulle man prata om sådär sina innersta grejer på engelska. Men det jag vill komma till i alla fall var att det var väldigt intressant i att mötas än en gång och ha det här schemat att prata om. Nästa gång är det säkert ett nytt ämne. Det skulle kunna vara så här att mitt mål i livet, eller jag drömmer om, och så får alla prata om det.
Ja, just
jag tycker
det.
Kanske när alla fick taktpinnen och började prata om vad man drömde om, eller det är nu har jag förstått det här, så att säga. Då det blev lite så här floskligt ibland, men efteråt så kom vi ju varandra ganska nära genom att man öppnade upp sig.
Just det, men såklart.
Och vi hade väldigt intressanta samtal efteråt. Och det var väldigt, ja, men jag lärde mig ändå väldigt, väldigt mycket av det. Och nu ska vi ses typ var tredje, var fjärde vecka. Och det jag egentligen vill komma efter så här, 10 minuter senare. Det är så att det tycker jag är spännande. Har du, jag skulle undra, har du några sådana möten? Eller så här, brukar du träffa kompisar, män eller kvinnor eller så, träffas i grupp och liksom, nu ska vi göra det här? Eller har
Nej,
en idé
alldeles för lite. Men jag känner igen lite den där grejen. Jag brukade, när jag i mitt förra liv, när jag jobbade som konsult och jobbade med grupp- och ledarutveckling, då kunde man, då kunde vi liksom avsluta en arbetsdag på, med att sitta typ i ring och sen så prata om så här, saker som öppnar upp. Och då var det just där, jag drömmer om, jag tror på, jag är rädd för. Och sen så säger alla liksom några ord om det. Och det skapar ju direkt liksom en helt annan... helt annan stämning och en helt annan känsla i rummet, som också gör då att resterande tid tillsammans blir helt annorlunda. Man pratar om andra saker och så vidare. Så att jag tror den tekniken, den grejen är jättebra.
Ja, det blir som en slags terapi utan en terapeut. Hon var väldigt duktig, hon som höll i det att... Ja, men först när vi kom dit att det var en liten meditation för att alla, för att samla någon slags energier i rummet. Och det kan ju också låta flummigt, men det hjälpte verkligen. Och som sagt, jag tyckte nästan det var mest intressant det vi började prata om efteråt. Och jag tänker att det här är någonting som jag skulle... Jag tänkte så här, jag måste berätta här i podden just att så här, precis som man ser som i en bokcirkel, att kanske ta en sån idé vidare.
Just
det är ganska lätt att göra det. Lägga så här, vad vill du prata om? Lägga dig i en... skål och dra lott om, vad ska vi prata om idag?
Just det.
Och bara ge taktpinnen till alla och någonstans, för att det blir ett fördjupande... Jag upplever igen att vi inte möts så mycket längre. Alltså man
det
är så himla busy hela tiden, och jag känner ännu mer nu, alltså jag har ju så otroligt mycket tid här på Bali. Och när jag också pratar och ser folk hemma och sätter det perspektiv till hur folk lever här. Och här är de ju väldigt spirituella och har ju väldigt religionen ganska mycket och sådär också. Och mycket tar ju tid, för att det är så här, det är trafikstockningar och ingenting funkar riktigt som det ska. Så man måste, man kan inte effektivisera på samma sätt som vi gör hemma. Men jag känner också att det finns ett annat möte här som jag saknar ganska mycket hemma. Och som jag önskar att när jag flyttar hem igen att jag kanske kan ta med mig och göra, som jag kanske vill uppmana folk till att göra.
Låter fantastiskt tycker jag.
För att
ta med den här övningen. Jag kommer.
Du kommer, ja, men det är bra.
Men jag håller med att det känns som att det är, alltså jag vet inte om det handlar om ens eget liv, att man har mycket att stå i liksom, överhuvudtaget så här, med familj och jobb och allt man ska hinna med. Men definitivt är det så att de här djupa samtalen, alltså där man pratar om saker som verkligen betyder någonting, alltså det som slår an känslosträngar på riktigt, de har man ju alldeles för sällan. Jag har någon vän som jag liksom alltid hamnar i det med. Alltså vi behöver bara ringa varandra eller ses. Så är det direkt så här in i kärnan så här av hur man mår eller känner eller vad det kan vara. Och det är otroligt värdefullt. Så att det tror jag absolut på.
Ja, det som var intressant med det här också var ju kanske att man var tvungen att tänka lite bredare och lite större. Inte bara så här, åh, jag har bråkat med min man och det är asjobbigt och nu klarar jag inte av det här och ungarna är så jävla jobbiga och så på jobbet. Alltså så här, utan det kanske är lite mer... Det jag också träffade någon här som sa att man tänker ganska mycket på så här, vad vill jag göra i livet? Men att man också ska tänka på kanske så här, vem vill jag vara i livet?
Mm.
Och det är också så här, klickade någonstans just i mitt huvud. Så här, ja, vem... Hur vill... Alltså så att den glömmer man ganska mycket bort. Utan det är så här, hur mycket pengar ska jag tjäna? Hur ska jag göra? Vad ska jag göra det? Hur ska jag kunna köpa den där nya saken? Vad ska jag sen ta mig an? Men inte så mycket så här, vem vill jag vara?
Har du kommit fram till något kan man ju, har du tänkt på det?
Vinkla... Gud, vilken bra fråga. Det är bra så att jag kan sitta här och...
Ja, men låt oss vara lite djupa här nu då.
Ja, precis.
Vem vill du vara?
Vem vill jag vara? Nej, men jag känner ju mer och mer att det känns ju... Just nu lever jag i någon slags honeymoon phase i att vara här.
Mm.
Att jag tog, eller att vi tog det här beslutet att åka hit och göra någonting annat ett tag. Känns ju så här oerhört härligt. Jag gillar ju att det är så stökigt som det är här.
Mm.
Att inte allt är så tillrättalagt och att det är på något sätt att man... Man vet hur lägenheten kommer att se ut i bostadsannonsen som läggs upp i tidningen på söndagar. Eller vad man nu ser det på nätet. Eller att man vill ha nästa pinne i karriären måste vara så här. Utan det finns liksom en annat, som jag sa, lite mer tid. Det känns oerhört härligt att kunna vara den mamman kanske. Att bara så här, ja, men efter skolan så åker vi ner och sätter oss på stranden och sticker ut och surfar. För jag har tid med det och jag har lust med det. Och hemma kanske jag känner mer så här, måste jag stå där... titta på den här fotbollsmatchen igen. Jag hinner inte det, för jag måste städa, eller jag måste göra det här, eller jag vill göra det här. Så där finns det någon som jag känner att jag... Ja, det finns något annat slags mål. Men som sagt, jag är ju inne i att allting är nytt nu, så därför så tycker jag att det mesta är roligt.
Mm.
Jag får återkomma på den, tror jag. Ta pass på den.
Men jag tänker att det också hänger ihop med det vi pratade om lite innan det här, att vi behöver... Alltså, vi behöver ett nytt förhållningssätt till... tillvaron. Alltså det här med marknadskrafterna igen liksom, det har ju marknadstänket har ju fostrat oss till att vara de där personerna som hela tiden ska vidare, nästa pinne, nästa liksom lite mer i lön, jobba lite hårdare, köpa nya saker och så vidare, som talar om för andra vilka vi är och så där. Ska vi liksom försöka bli riktigt radikala och försöka komma åt de här enorma problemen som vi står inför, då kommer vi behöva överge den livsstilen. Alltså så är det bara. Det är inget liksom, om man ska tro på forskning, vilket jag väl ändå tycker att vi ska, alltså vetenskapen har sagt oss att om vi gör på det här sättet så kan vi bota sjukdomar, och så har vi liksom botat människor. Vetenskapen har sagt oss att om vi bygger en raket på det här sättet så kan vi åka till månen, och så åkte vi till månen. Nu säger vetenskapen och forskningen oss att om vi fortsätter på det här sättet som vi gör nu på jorden, så kommer vi inte att ha någon civilisation om 100-150 år. Alltså vi går käpprätt mot någonting som är liksom totalt fel. Och det är extremt svårt för oss att förstå som individer. Det är därför som inte ens politikerna pratar om det idag. För att om politikerna verkligen pratade om vad det faktum att vi har en klimatlag och klimatmål och Parisavtal och så vidare. Om de verkligen skulle prata om vilka konsekvenser det borde få för oss, det vill säga att bensinpriset borde höjas till 50 kronor och så vidare. Alltså det skulle få sådana enorma konsekvenser, och det är bara för Sverige. Då skulle ingen rösta på dem, så därför så röstar ingen på dem, eller liksom så pratar de inte om det. Och så det blir ett moment 22 liksom. De låtsas som ingenting och vi låtsas som ingenting eftersom de inte pratar om det. Så att om vi ska försöka vända det någonstans, så behöver vi ju hitta liksom nya lösningar på allt möjligt. Och då är det du pratar om här också, tror jag, en sån grej, att liksom försöka hoppa utanför sitt ekorrhjul lite så här, och vad, mm. vad är det egentligen som är viktigt? Vad klarar jag mig på liksom? Och vad, hur vill jag leva? När känner jag mig äkta? Mm. Alltså, den typen av frågor tror jag är jätteviktiga.
Ja, det är ju intressant. Jag sa det till min man igår till exempel. För vi hyr ju ett hus här. Och nu hyr vi ju ett jättefint hus till exempel.
Mm.
Men alltså, eftersom jag jobbar med inredning och design. Och jag älskar varenda... Jag gillar ju prylar. Alltså, jag älskar varenda lilla pinal som jag har hemma.
Mm.
Och den tavlan och alltid uttänkt och så här, för att jag verkligen gillar det. Men jag saknar ju ingenting.
Nej.
Jag har ju... Jag vet inte, 3 t-shirtar och några toppar med mig. Jag har inte sminkat mig på 2 månader.
Nej.
Ingen pratar lite riktigt om så här, vad jobbar man med egentligen. Jag börjar ju på helt ny slate. Det är ingen som känner igen mig här eller vet vad maxat är som går på SVT eller whatever. Nej. Så här, det är ingen som bryr sig om det. Alltså, så här, så man får ju börja om helt från början igen. Och det är ju väldigt så här, intressant också. Vad tar man då med sig och vad egentligen behöver man? Jag har insett att jag inte behöver så mycket. Och det... Då tänker jag på så här, då kanske det är för att allting är nytt runt omkring mig. Mm. Och hur ser man det nya i det man har hemma, så att säga? Det är ju inte lika lätt.
Nej.
Nu svävar jag ut lite från det du pratade om. Jag håller ju helt med allt det du sa. Alltså,
nej, men jag förstår att det är också en drivmål. Ja, men att det är för vissa, om jag hör dig säga att för vissa är det där med estetik också en drivkraft. Alltså det är någonting som, för så är det ju för mig också. Jag tycker det är fantastiskt med vackra saker. Alltså, men inte bara prylar, men liksom jag är estetiskt lagd liksom. Jag går igång på det. Jag liksom, blodet pumpar snabbare när jag omger mig med miljöer som är fina liksom. Men det kanske inte behöver vara ett motsatsförhållande. Det kanske handlar om också mycket så här att man men byter eller ändrar eller så flyttar i ny, ser saker i ny ordning, flyttar dem till ett nytt ställe liksom.
Jag tror man måste bestämma sig också. Mm. Alltså när vi pratar om så här, vem vill jag vara, så tycker jag att rent företagsmässigt eller så här, hur jag vill driva mitt företag, så har jag en ganska klar bild av det. Jag har vissa grejer som inte jag pratar om eller har pratat om, men till exempel så har jag fått förfrågan eller tänkt att rent logiskt så borde jag kanske komma ut med en egen linje produkter av saker. Alltså Isabelle, precis som Ernst eller whatever, någon skulle göra så.
Mm.
Men så har jag känt så att jag vill inte göra produkter. För att jag tycker inte att vi behöver fler produkter i världen. Även om jag skulle göra det med någon, du vet, mammor här på Bali som producerar någonting, så tycker jag fortfarande inte att vi behöver mer produkter. Och då, därför vill jag inte göra det. Sen är det klart att jag har jobbat med vissa stora företag som gör produkter. Och då blir ju det ett moraliskt dilemma. Men för min egen del har jag tänkt så att det som jag kanske är bäst på är ju faktiskt att visa att man kan ta det man har och göra om det och inspirera på det sättet. Det är därför jag har gjort sådana reportage i tidningar, i media, på tv och så vidare. Liksom.
Mm.
Sen har jag ju också haft en tydlig målbild på att när jag gör alla intervjuer och sånt jag gör, så får jag ju oftast frågor om trender. Då pratar jag alltid om miljötrender eller vikten av att ta och se saker som man redan har. Men när jag jobbar med stora företag försöker jag alltid påverka med den makten jag har. Jag har ju fått frågan av våra största inredningsföretag liksom, att jag ska inreda rum som är för killar eller för tjejer, och då får jag inte använda rosa eller jag får inte göra det. Då struntar jag i det, fast jag vet att jag kanske inte kommer få jobb igen, för att jag vill visa på att ni är stora företag och ni har makt. Om ni börjar göra killrum med rosa i, så kommer det sälja för att ni har den makten. Så jag försöker liksom hela tiden tänka politiskt i alla de grejerna jag gör. Men sen försöker jag ju tänka ändå också privat. Vem vill jag vara? Tycker du? Det är ju spännande. Vem vill du vara?
Vem vill jag vara? Jag vill vara någon som är äkta. Och jag vill vara någon som är nära. Alltså lite det vi har pratat om. Att jag försöker liksom så här, få bort floskler, få bort saker som inte är liksom på riktigt i relationer och även i det jag jobbar med. Det känns viktigt för mig. Även i liksom relationer till mitt barn, att inte, jag menar, att så här, försöka sitta ner och se honom i ögonen och var med honom på ett sätt också som är på riktigt, där han vill prata om sånt som betyder någonting för honom och så vidare. Det är sånt som jag tänker mycket på. Men jag kan också bara tänka lite mer på den frågan. Den är ju...
Det är väl en fråga som man kanske inte bara har ett svar.
Nej, men precis.
Utan som också...
Det kan också variera över tid.
Variera över tid och lite vad man är för tillfället och vad man har lyxen till att vara för tillfället. För ibland så överrumplar ju livet en och då har det svårt att tänka sådana stora frågor kanske också. Ja, du Anna.
Ja.
Fantastiskt. Vad härligt att du ville vara vikarie här
idag.
Det var
jättekul. Och
tack för all din insikt och påverkan och... Ja, det var väldigt kul lite. Att höra vad ni håller på med.
Mm.
Och jag hoppas att alla lyssnare också tycker det var spännande. Och ja, The Yes Way finns forumet på Facebook som ni har. Jag kan lägga upp alla länkar och sånt på vår Facebookgrupp, Rös och McAllister. Och ja, vi hörs om en vecka igen.
Ja.
Och Anna, tack så hemskt mycket igen.
Och tack Eva för att jag fick. Tack Eva för att jag fick ta din plats en liten stund.
Ja.
Ha det bra Isabel.
Ha det bra. Hej då.
Hej.